Ja, jag tänkte att vi skulle få avrunda den här serien mer av dig genom att läsa i Apostlagärningarna en text tillsammans. Och ni får den på skärmen om du inte tittar på din egen skärm eller i din egen bibel. Så vi läser från Apostlagärningarna 8 och ett ganska gott stycke där. Och jag har valt den här texten för jag tycker att det finns så mycket av det som vi också har försökt att förmedla i den här, under den här serien. Så här står det från vers 4. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippos kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippos förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort. Och alla, både små och stora, lyssnade till honom och sa: det är han som kallas Guds stora kraft. De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippos som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippos och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna la då händerna på dem och de tog emot den helige ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till dem med pengar och sa: ge den kraften till mig också så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Petrus sa till honom: till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska. Be till Herren så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band. Simon svarade: be ni för mig till Herren så att inget av det ni sagt drabbar mig. Sedan de vittnat och predikat Herrens ord vände de tillbaka till Jerusalem. På vägen förkunnade de evangeliet i många byar i Samarien. Amen. Vilken text det här är. Vilken berättelse. Man önskar att man hade fått vara där och se allt det här hända. Och vara med. Och när vi läser i Bibelns ord så kan vi också läsa i till exempel Romarbrevet 1 så här: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I texten om Simon och om Samarien och Filippos så finns det nog minst 6 gånger i den texten så står det att man predikade evangelium, predikade Kristus för folket, att de förkunnade Guds ord. Det nämns i den där lilla texten jag läste minst 6 gånger. Och jag tror att för dig och mig och för oss är det så oerhört viktigt att förstå att det som hade framgång och det som alltid har framgång i Guds rike, det är alltid Guds ord när det förkunnas. Och då får vi inte ha bilden att förkunnelse bara sker här framifrån. Det är inte så att det bara har framgång när någon står upp och talar inför en grupp andra. Guds ord har framgång när det förkunnas som det är, med Guds kraft och med Guds liv. Då kommer ordet att ha framgång i människors liv. Och det var vad vi läste om här i Apostlagärningarna. Vi behöver inte skämmas för evangeliet. Det är Guds kraft till räddning. Det är där som kraften finns. Ta bort evangeliet och vi har ingenting annat. I evangeliet finns kraften till frälsningen och räddningen. För vem skulle annars vilja söka en Gud som inte har kraften, men som bara lovar massa saker? Utan vi söker den Gud som har kraften att rädda. I serien här i Mer av dig, som Margareta också pratade om, så började vi den 22 april. Och då fokuserade också Lina på att vi är Guds barn, vi är älskade. Gud vill ge oss allt det som han har vunnit för oss. Och det är det som också är evangeliet. Vi kan vara trygga med att Gud har allting i sin hand av liv, av kraft, för att ge till oss. Och som hans barn så är vi räddade. Vi har fått del av evangeliet. Och vi har ingen rättighet, du och jag, att förminska Gud så att vi liksom står på sidan om och säger: jag vet inte om jag riktigt är kvalificerad eller om jag kan få ta emot mer. För evangeliet säger att är du ett Guds barn så är du kvalificerad. Då har du allt det som Gud har vunnit för oss. Det finns tillgängligt för dig och mig som Guds barn. Vi får be och vi får ta emot. Och du och jag behöver inte be om ursäkt för dem vi är. Vi behöver inte liksom ställa oss åt sidan och säga: jag duger inte. Är vi hans barn så har vi rätten att få ta emot det som han har vunnit för oss. Det är en viktig del av det vi har försökt säga också under den här serien. I Romarbrevet 10 står det: alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord. Alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord. Detta att det står alltså kommer tron av predikan. Ordet predikan där kan också översättas med det som hörs. Alltså kommer tron utifrån det som hörs. Och min fråga blir: vad är det som hörs i Elim? Vad är det som hörs i alla kyrkor i vårt land? Vad är det som hörs från Guds folk i Sverige idag? Vad är det som hörs genom ditt och mitt liv när vi lever bland våra vänner? Vad hör de? Hör de att det finns ett Guds liv och Guds kraft till frälsning för var och en som tror? Är det det de uppfattar och förstår på ditt och mitt sätt att leva, på vårt sätt som församling att vara? Vi har evangeliet, vänner. Det finns ingen större kraft i det här universumet än Guds evangelium. Och det ska höras och märkas när du och jag lever helt naturligt, övernaturliga liv. För du och jag ska vara naturliga. Vi kallas till att vara människor. Men vi är också övernaturligt naturliga människor. Den kraft som bor i evangeliet bor i dig och i mig. Är du med? Den kraften vill hela tiden komma ut. Den kraften vill hela tiden ta sig uttryck. Det livet som bor i dig och mig vill ut till fler. Och du och jag har kallelsen att leva ut det livet. Vad är det som hörs och märks? Hörs ordet längre än till oss som redan är med? Hörs det som evangeliet är till fler än oss som sitter här? Och hur hörs det? Får det höras? Kommer det ut? Om inte, så behöver jag be om, och du be om, och vi be om att få mer av honom. Mer av dig heter den här serien. Då behöver vi ställa oss där och säga, Herre, jag behöver mer av din kraft. Jag behöver mer av ditt liv. Du som förvandlar, förnyar och frälser människor. Jag vill att det också ska märkas och höras på mitt liv och i vår församling. Då behöver vi ställa oss där, ropa till Herren och säga, Herre, det måste märkas. Det måste höras. Hur ska det göra det? Hur ska det komma andra till del? Herre, fyll våra liv. Kommer ni ihåg Mose? Vi har kört med en fras några gånger under den här serien där vi har sagt så här: kraften finns i närvaron. Varför säger vi så? Jo, det är för att det är precis så. Mose visste det. När han skulle gå med folket genom öknen och mot det förlovade landet, så bad han till Herren och sa, Herre, om inte din närvaro går med oss så spelar det ingen roll. Du måste gå med oss, annars kan ingen skilja ditt folk från de andra folken. Annars vet ingen om vad det är för speciellt som du håller på med eller vad vi är. Och jag tänker, det är precis så det är för dig och mig. Det är precis så det är för Guds folk. Guds närvaro gör hela skillnaden. Hela skillnaden. Vi kan göra allt annat vi gör och det kommer inte att märkas speciellt mycket om inte Guds närvaro går med oss. Och det är här evangeliet är fantastiskt. För när du och jag tar emot Jesus Kristus i våra hjärtan, när vi säger ja Jesus, jag vill ha dig i mitt liv, då flyttar Guds egen närvaro in i våra hjärtan. I gamla testamentet så sa Gud, jag ska ha min boning i templet. Först i tabernaklet som var ett tält, sen i templet i Jerusalem. Och när Guds ande och närvaro var där, då skedde undren. Då föll elden. Då blev människor berörda. Då blev folket välsignat därför att Guds närvaro var mitt ibland dem. Men när Gud drog sin hand ifrån för att folket inte längre lyssnade, så försmäktade folket. Så tappade de tro, så tappade de hopp, så tappade de kraft. Därför att Guds närvaro gör hela skillnaden. Och då tänker jag, du och jag, min vän, vi har den helige ande i våra liv. Har du sagt ditt ja till Jesus, så har Gud tagit sin plats i dig. Hans egen närvaro bor i dig. Det är inte lite. Det är inte lite. Vi borde gå sönder, du och jag. Vi borde explodera därför att himlens egen kraft och närvaro bor i oss. Men Gud är barmhärtig. Han är nådefull och han är god. Och han låter sin egen närvaro ta plats i vanliga, enkla, trasiga och svaga människor. Och jag hörde ett stort halleluja och jublet steg upp ifrån Elims församling. Det är så. Och jag vet att det här ibland för dig och mig är riktigt svårt att fatta. Det är riktigt svårt att förstå det. Och vi tycker inte alltid att vi känner det som om Gud med sin kraft bor i oss. Därför att vi tycker att vi saknar kraft. Och det är då jag tror att vi igen måste få klart för oss. Vi är Guds barn. Jag måste sträcka mig då mot Herren och säga, Herre, fyll mig igen. Jag läcker, sa vi här någon söndag. Det var ju någon evangelist som fick frågan, har du inte den helige ande? Jo då, men jag läcker, sa han. Så jag behöver om igen, påfyllnad. Den här världen trycker på. Det händer så mycket varje dag i ditt och mitt liv som gör att vi glömmer vilka vi är. Du är ett Guds barn, min vän. Och du och jag får ta emot av det livet. Så att Guds närvaro får finnas med oss där vi går fram. Och det handlar inte om, det sa vi också för någon söndag sen, Tro är inte avsaknaden av tvivel. Det är inte så att om du bekänner dig till Jesus Kristus så kommer du aldrig någonsin mer att ha en fråga som handlar om tro eller andlighet eller evighet. Det är snarare så att det vi vet när vi bekänner vår tro, det är att vi kommer också att få uppleva dagar av tvivel. Vi kommer också att ha våra frågor, men vi vet att Gud går med oss i det. Så att bekänna sig till Jesus är inte att säga nu är jag perfekt, nu har jag inga frågor längre, nu är det bara framåt, det är bara seger. Nej, men det du vet och det jag vet, det är att Guds egen närvaro har tagit plats i mitt enkla hjärta, i mitt lilla liv, i den jag och du är. Där bor Gud själv och han älskar att bo i ditt hjärta, min vän. Han älskar att bo i ditt hjärta. Han inte bara gör det som ett sätt att okej, jag går väl med på det. Tvärtom, han vill bo i ditt hjärta. Han älskar att göra det. Och det här är en grundläggande sanning som jag tror att vi oftare behöver ta till oss, du och jag. Därför hur ska vi annars kunna lita på när du ber, när jag ber, att Gud hör, att han lyssnar, att han vill svara på bön? Om vår tro egentligen utgår ifrån, jag är inte värdig. Jag är inte den som borde be den här bönen. Vi måste kunna tro att Gud älskar att vara med oss. Att han älskar att bo i oss. Han bor i dig därför att han älskar dig och han vill ha gemenskap med dig. Simon trollkaren möter vi i den här texten. Vilken kille, karismatiker, en kraftfull person. Han bländade folket, står i någon översättning, med sina magiska tricks. Han måste ha gjort ganska häftiga saker. För om man bländar folket så att både små och stora håller sig till honom, då vill det säga inte så lite, eller hur? Så Simon var en kraftfull person. Men bara för att man är kraftfull betyder det inte att man har med sanningen att göra. All lögn skiljer oss från Gud, än hur andlig den verkar vara. All lögn skiljer oss från Gud, än hur andlig den verkar vara. Än hur mycket du och jag sminkar, än hur mycket vi låtsas, än hur mycket vi verkar vara andliga och be och fromma. Om det är en lögn så skiljer det oss i alla fall från Gud. Och i Simons liv var det sant. Han kallades till och med den stora kraften. Hör ni bekännelsen? Det är liksom alldeles för hög bekännelse för en människa. Det kan ingen leva upp till. Inte Simon heller. Och han föll och han höll på att falla riktigt, riktigt stort. Simon möter Filippos förkunnelse om Guds rike och Jesu Kristi namn, står det i det stycket. Där Simon får höra evangeliet. Och män och kvinnor kommer till tro, de döps. Simon kommer till tro och döps. Och det står i texten att han häpnade över de tecken och kraftgärningar som skedde. Så Simon var förundrad. Det kan inte ha varit några bleka kopior av Simons egna trolltrick. Eller hur? Det måste ha varit kraft och liv. Det måste ha varit en kärlek som övergår allt som träffade han och alla andra som såg och hörde evangeliet som Filippos predikade. Det måste ha varit originalet. Inte en blek kopia. Så Simon är förundrad. Och han blir så förundrad och så berörd. Men någonting i honom har än inte vänt om. Precis som det kan vara i ditt och mitt liv. Det är något område i Simon som Gud inte har fått tag på. Det är någonting i Simons hjärta som fortfarande inte är omvänt. Så det appellerar till honom direkt. Han känner igen tongångarna. Han känner igen makten. Han känner igen på något sätt kraftuttrycken. Förstår man rätt? Så det han gör är att han springer iväg och hämtar de pengar han har och går till Petrus och Johannes och säger: här! Jag köper den kraft som ni har. Om ni kan ge mig den så att också jag kan lägga mina händer på människor och den helige ande kommer över dem. Fattar ni då vad som måste ha varit till uttryck där och då? Fattar vi vilken kraft som finns i namnet Jesus? När till och med en trollkar som tydligen var mer än bara att han trickade. Han måste ha haft med makter att göra. Han kallas för magiker. Han hänförde folk. Han kommer till Petrus och Johannes och säger: ge mig den här gåvan ni har. Låt mig få använda den så att jag också, inom parentes, kan hänföra folket. Så att jag också kan få blickarna riktade mot mig. Så att jag får vara med och hänföra publiken. Det var ju någonting med makten och kraften här som gjorde att Simon kände sig på något sätt indragen och önskade få samma gåva. Men Petrus är snabb. Och jag tror att Petrus talar Guds ord in i Simons hjärta. Petrus är lyhörd för vad den helige ande säger. Och han avslöjar Simons hjärta. Och säger att det här har du ingen del i. Till fördärvet med dig och dina pengar. Du har ingen del i detta. Du har ingen lott i det här. Därför att ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Och du bör vända dig till Herren och be så att ditt hjärta ska omvändas så att du möjligt kan få förlåtelse. Det är nästan så att Petrus tvivlar på om Simon verkligen på riktigt kan få sitt hjärta omvänt. Och jag tänker, du och jag vet mycket väl att vi inte kan köpa Guds gåvor. Du och jag vet mycket väl att än hur mycket vi både offrar, ber, går i kyrkan, läser Bibeln, citerar Bibelns ord eller vad vi än gör, så är det inte det som gör att du och jag får ta del av Guds kraft. Eller? Ni tvekar. Såklart blir jag mera känslig för vad Gud vill säga om jag håller mig nära honom. Det har vi också betonat under den här serien. Ska jag höra när Gud viskar, måste jag gå nära honom. Måste jag leva nära Jesus. Måste jag försöka höra hans röst i mitt eget bröst. Eller hur? Jag måste höra hans viskningar och då måste jag hålla mig nära. Men Simon trodde att det fanns en genväg. Han trodde att det fanns en väg till makt och ära igen. Och att det såg likadant ut som det gjorde i den värld han tidigare levde i. Men det gör det inte i Guds rike. I Guds rike ser det annorlunda ut. Där får vi alltid smaka av Guds goda och hans kraft av nåd. Vi får det gratis. Du och jag får ta emot det. Och då ställer jag mig själv frågan: varför tvekar jag så ofta? Varför är jag inte på mina knän och ber till honom alltid om att mer av hans liv ska bo i mig? Varför sträcker jag mig inte ännu mer efter Guds kraft och säger: Herre, om inte din närvaro går med mig så är det kört. Om jag ska stå och predika i Elim utan din närvaro så är det kört. Jag vill inte. Varför sträcker jag mig inte mer? Vad är det för fel på mitt hjärta? Och ibland blir jag förtvivlad. Och inser att det finns så fantastiskt mycket gott som Gud har för mig, för oss, för dig, för oss alla. Och det handlar bara om att säga: Herre, jag vill ta mitt hjärta. Ta mitt hjärta. Rör vid mig. Gör mig till den Robert, den människa du vill att jag ska vara. Inte den som jag tycker att jag ska vara. Och jag tänker att det här är för dig och för mig. Vi sträcker oss mot Gud och han ger oss av sitt ord. Lade du märke till i texten? Det stod på två ställen åtminstone att Samarien tog emot Guds ord. Och sen stod det när Petrus och Johannes kom och bad för dem om den heliga ande, att de tog emot den heliga ande. Gud överfaller aldrig dig och mig. Gud tvingar sig aldrig på dig och mig. Det kallas för övergrepp om man skulle göra det. Men Gud erbjuder sig alltid med sitt liv, med sin kraft, med sin närvaro. Och du och jag kan inta en hållning som är att vi tar emot. Och då tänker jag ibland, är vi nöjda som betraktare? Simon hade betraktat på lite för långt avstånd, ni vet. Man hör sämre på lite avstånd. Simon hade hört och sett och märkt och känt av någonting, men på lite för långt avstånd. Så hans hörsel var grumlad. Och han trodde att det såg likadant ut i hans värld som det gjorde i Guds rike. Och han hade fel. Vi kan bara komma nära Guds hjärta när vårt eget hjärta vill omvända sig och säga uppriktigt, Herre, här är jag. Fyll mig. Gör det du vill. Ta mitt liv i anspråk. Gör det som behagar dig, Gud, i mig. Och hur gör man det? Jag kan bara välja själv. Jag kan bara överlåta mig. Och gör vi det, sträcker vi oss efter det Gud har, så ger han det till oss. Vi har pratat lite om gåvorna också under den här serien. Profetians gåva. Kära vänner, vilken fantastisk gåva. Som är given till församlingen, till oss, till dig och mig. Så att vi kan uppbygga, uppmuntra och trösta. Är det någon gåva vi ska be om som får blomma i Elim, så är det profetians gåva. Låt oss be om det. Låt oss sträcka oss efter det. Och gå och träna dig i det. För när vi uppbygger, uppmuntrar och tröstar, så blir det sällan fel. Även om jag eller du skulle ha råkat komma på en egen tanke. Eller hur? Låt oss använda det Gud ger oss. Tungotalet. Vad är det för någonting? Fantastisk gåva. Som bygger upp den som använder den och ber. Har du den? Min käre vän. Be i tungor, ofta. Be i din bönetjänst, där du är med Gud. Använd tungotalet. Det bygger upp dig och gör dig mer lyhörd för vad Gud vill göra. Har du inte tungotalet? Be om det. Det är en gåva som Bibeln säger att vi kan be om och få ta emot. Jag tänker ibland, Gud är inte den där gubben som sitter i gungstolen, ni vet. Har röker pipa och läser tidningen. Och så kommer barnen springande. Pappa, pappa. Och rycker i tidningen och han säger bara, jag har inte tid. Ni vet. Och så knackar han ur pipan, fyller på och fortsätter. Det är inte Gud. Gud är den som hela tiden vill ge oss det vi behöver. Det han ser är bäst för oss. Ibland uppfattar du och jag, det här är bäst för mig. Och så är det inte det. Och då säger Gud kanske nej, du får vänta. Det blir ingen glass före maten. Mat först, sen glass. Okej. Men Gud vet vad som är bäst. Och han vill att vi kommer till honom. Med vår önskan och vår bön. Han sitter inte i gungstolen och tycker att du och jag är tråkiga när vi kommer. Jag tror att vi också behöver be om att befrias från tvångströjan. Som många gånger hindrar oss och säger, du duger inte. Det är djävulens försök att hindra dig och mig. Det är den ondes eget sätt att lägga band på oss och säga, du har ingenting att komma med. Du är alldeles för syndig, du har gjort alldeles för många fel. Du älskar inte din man eller hustru tillräckligt mycket. Du ger dessutom alldeles för lite pengar till församlingen. Så fy på dig. Sån är inte Gud. Han vill ge dig och mig det vi längtar efter. Han vill fylla upp tomrummet. Han vill ta bort tvångströjan. Och låt oss sluta bekänna oss till jantelagen. Vi tror inte på den Elim. Den finns inte med i våra trossatser. Finns inte med i den apostoliska trosbekännelsen vad jag vet. Står ingenting om jantelagen där. Och då ska inte du och jag heller hålla fast vid den. Låt oss släppa sånt. Sträcka oss efter det Gud har. Förvänta oss i bön att han lyssnar på dig och mig. Vad är vårt djupaste, hjärtas djupaste längtan? Vad längtar du mest efter? Ärligt alltså. Inte det där fromma svaret. Vad längtar du mest efter? Den frågan måste på något sätt få leda oss till att fundera över, längtar jag efter att Gud ska få fylla upp mitt liv? Att jag får leva ett liv som är rikt, som är gott. Som leder till att jag faktiskt får gå med hans kraft och liv till andra också. Längtar jag inte efter det? Måste jag be Gud om den längtan? För att börja det är, eller hur? Vi kan inte sminka verkligheten igen. Vi börjar det vi är. Längtar jag inte, då är det så. Då är det illa. Men då får Gud göra något nytt. Och längtar jag bara lite och tycker att jag borde längta mycket, då får jag be om det. Gud, jag längtar bara lite efter dig, tyvärr. Jag längtar mer efter att sitta och dricka kaffe efteråt idag. Men då får du göra någonting i mitt liv. Vi måste vara ärliga, även när vi talar om andliga ting. Eller hur? Det är där det börjar. Sanningen gör oss fria, inte lögnen. Och om det är sant att jag inte längtar, då är det där jag börjar. Och är det sant att jag längtar så att mitt hjärta brister, då är det där jag är. Simon var ute på farliga vägar. Han sökte efter någonting som liksom skulle appellera till hans gamla liv och ge honom makt och kraft. Och ni får svaret i texten när det som jag nyss försökte citera, jag citerade rätt ut nu då, från den text vi läste. Där Petrus säger så här, till fördärvet med dig och dina pengar. Om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar, du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band. Simon hade hjärtproblem. Hans hjärta hade en bitter rot som hade slagit rot alldeles för djupt. Det fanns sånt som band honom till ett gammalt livsmönster som Gud var tvungen att ta hand om. Och Petrus får gå med andens kraft och ett profetiskt tilltal in i Simons liv. Och Simon inser, han gör det som du och jag också måste göra. Han gör det som bara du och jag kan göra. Han säger till dem och liksom inför Herren och inför sig själv, be ni till Herren för mig så att inget av det ni har sagt händer mig. Vad är receptet för dig och mig om vi tycker att hjärtat är fullt av bitter rot? Om du vet med dig att det finns något som har slagit fast i ditt hjärta och som gör att du inte hör och inte märker vad Gud gör. Om det finns någonting där i dig som du vet, du vill inte sätta ord på det, inte ens för dig själv nästan, men du vet att det finns en bitter rot någonstans, så vill Gud rycka upp den i ditt hjärta. Och han vill plantera något nytt där. Så misströsta inte. Om du vet med dig att det finns orättfärdiga band som binder dig, än vad det är, än hur osminkat och hemskt det ser ut, om du vet med dig att det finns det, min vän, Jesus Kristus vill befria dig från de banden. Jesus Kristus vill fylla dig med sin helige ande så att du får vara fri. Som människa, fri att tjäna honom, fri att gå och älska dina medmänniskor med det du har fått. Han vill göra dig fri. Bara du vet var kampen finns någonstans. Bara du vet om det finns en bitter rot där eller om det finns ett orättfärdighetens band. Kanske vet någon annan runt om dig det också. Därför att man har sett och märkt det. Men vad vill du göra med det? Jesus vill rycka upp den bittra roten. Han vill klippa de orättfärdiga banden. Han vill göra dig fri. Han vill låta ditt liv fyllas med hans ande, hans ord, så att du blir ung på nytt som en örn i din ande, min vän. Och det är inte ord. Det här är dagens sanning. Gud vill göra det i ditt liv. Och det du kan göra och det jag kan göra, det är att säga här, precis som David sa när han hade syndat med Batseba. När han hade legat med en av sina bästa vänners fru. Så sa han, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det är den bönen jag och du kan be. Och när vi ber den, tro inte då att Gud sitter i gungstolen. Då är han på språng direkt för att ge oss det vi behöver. Vi står upp tillsammans. Och jag vill att vi är i bön. Och jag tänker bara att jag vill be med dig nu som verkligen längtar efter det som ni har hört här. Du längtar efter att Guds andes liv ska bo i dig. Mycket tydligare, klarare. Du längtar efter att det som Gud har sagt redan in i ditt liv, det ska få bli en verklighet. Eller du som står och känner, jag vet inte riktigt. Det finns någonting bittert där. Det finns någonting som är besvikelser. Eller det finns band som binder som gör att du inte tar de här stegen. Inte säger det där till Gud. Herre, fyll mig med din ande. Här har du mitt hjärta. Jag skulle vilja be med dig och med er som längtar och som vill att sanningen ska få göra oss fria. Att den helige ande ska få fylla våra liv. Att det ska få finnas kraft och liv där. På det plan och det sätt som Gud väljer att göra i dig. Det ser inte ut som det gör för mig. Utan på det sätt Gud vill göra det i ditt liv. Men du längtar efter det. Du vill ha mer av Gud och mer av hans kraft och hans liv. Och nu ber jag att vi blundar och så räcker du upp din hand som en bekännelse inför Gud och inför dig själv. Och att vi ska få be tillsammans att han får fylla ditt hjärta med sin ande. Räck upp din hand. Och så får Gud tala in i ditt liv. Gud välsigne dig och dig och er som räcker era händer. Och Gud ser din hand och han vet att det betyder mer än bara en önskan. Han ser att det betyder en bön. En bön om att hans ande ska få fylla ditt liv. Och nu ber jag den och du får gärna be med mig i ditt hjärta, i ditt inre. Ropa till Herren om att fylla dig. Tack Jesus för att du hör bön. Tack för att du inte är någon gubbe i en gungstol med som röker pipa och blir irriterad på dina barn. Utan du är en far som älskar dina barn. Jag ber just nu för alla händer som är räckta, Jesus. Som en bön till dig. Som en önskan att du ska fylla ut tomrummet. Som en önskan att du ska sätta människor fria. Att din ande ska fylla våra rum inom oss. Så att din närvaro får bo med oss, Herre. Så att vi får gå dit du kallar oss att gå. Så Herre, jag ber för mina vänner som just nu räcker sina händer. Gå till dem med din helige andes kraft just nu. Fyll dem, Herre, till bredden. Så att de inte kan tveka. Så att det rinner över, Jesus. Så att bägaren blir full och mer än nog. Och att du får visa att du älskar dem. Herre, jag ber för den som tvivlar i djupet av sitt hjärta om det verkligen finns något hopp. Herre, du ska tända ett nytt hopp just nu. Du ska tända ett nytt hopp just nu att du är den enda som kan befria fullt ut. Jag ber i Jesu namn att alla orättfärdiga band ska få klippas, Herre. Och du ska ge motivation och kraft och vilja att gå den väg som du kallar till just nu. Jesus Kristus, tack för den här gemenskapen. Tack för Elin. Tack för en längtan efter mer av dig. Tack för den kraft som finns i ditt namn. Tack för att du är så stor, Jesus Kristus. Tack för att du älskar oss mer än någonting annat. Och du vill fylla oss med din ande. Så tack för att du går till honom eller henne som har räckt sin hand. Fyller upp allt just nu. Låter dem gå härifrån idag och känna nytt mod, ny livsglädje, ny frihet, ny frimodighet. I Jesu Kristi namn jag ber. Tack för att du hör vår bön. Tack för att du älskar oss med all nåd, all barmhärtighet och all godhet. I Jesu namn. Amen.